Det här är en podd från Svenska Yle.
En historisk dom har fallit i USA mot den före detta polismannen Derek Chauvin för mordet på den svarte mannen George Floyd. Den här domen kom rätt snabbt. Det var tal om att juryn som skulle fatta beslutet skulle ha möjligen ta veckor på sig för att enas om det här. Oskar Winberg, vad säger det här att domen kom så snabbt?
Ja, först och främst så säger det väl det att det här fallet var ganska klappat och klart. Alltså bevisföringen från åklagarsidan var överväldigande, tycker jag man kan säga. Mm. Och vi har ju alla sett den här videoinspelningarna, ungefär 10 minuter av videoinspelningar. Så redan det i sig självt, utan all annan bevisföring och vittnesmål, är ju väldigt, väldigt kraftig och väldigt tydlig och visar vad som hände. Mm.
Det här är nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och jag har Oskar Winberg med mig igen, får vi säga, för att prata om de här sakerna. Oskar är ju USA-kännare och historiker. Och den korta bakgrunden här är då, som sagt, det att den tidigare polisen Derek Chauvin, han fälls alltså nu då på 3 åtalspunkter för George Floyds död. Den allvarligaste åtalspunkten heter på engelska någonting som second degree unintentional murder. Det motsvarar ungefär dråp. Hos oss, de här amerikanska rättstermerna är inte liksom, går inte att översätta direkt till vårt, men han fälldes för det plus 2 andra åtalspunkter då där, som också handlade då om våldet. När vi pratade om den här rättegången som då när den körde igång i början av april, så sa du att den är så viktig för att den visar ifall den amerikanska polisen står ovanför rättssystemet eller inte. Vad kan man dra för slutsatser nu?
Nu kan man dra slutsatsen då att det här visar klart och tydligt att inte alla individuella poliser står ovanför rättssystemet. Men jag skulle ändå vara försiktig med att dra allt för långa slutsatser och ta liksom och hurra allt för mycket i det här skedet. Åklagaren själv sa det att det här är en rättegång mot en åtalad, inte mot polisen som institution eller som dess roll då i samhället. Så här kommer ju fortfarande i det här samma dramat att vara en rättegång mot de poliser som stod runt och vittnade det här övergreppet, det här mordet, utan att göra någonting. Så där tror jag att vi kommer att få mer insikt i hur mycket det handlar om polisrörelsen eller polisen som institution och hur mycket de faktiskt kan stå till svars. Mm.
För det som ju är bakgrunden till det här är ju det då, att, och det kanske vi inte ens riktigt tänker på här i Finland, att det här med polisvåld som leder till att den som grips dör, det är så oerhört vanligt. Alltså att, läste att sen rättegången mot Derek Chauvin började så har 60 personer dött i sådana här polistillslag eller vad vi ska säga. Men då är det sen då det att det blir så sällan några rättsliga påföljder.
Det stämmer precis. Det är alltså så att polisen i Förenta staterna är en oerhört våldsam institution. I medeltal dödar polisen 3 personer per dag i USA. Och det är ju klart att i mångt och mycket så handlar det här om ett våldsamt samhälle där polisen hamnar i situationer, i konflikter där det finns vapen på båda sidor och så här. Men det som vi har också sett väldigt tydligt nu när det finns telefoner som kan spela in allting och som folk har i fickorna är att polisen ofta tar till våld före de har kunnat bedöma risken eller före de har kunnat överhuvudtaget komma till någon slutsats om att det skulle existera en risk. Och också det då att polisen i de här fallen ofta inte är en tillförlitlig källa. Alltså vi har sett till exempel med det så kallade Walter Scott-fallet, en polis planterad och filmades där han la ner ett vapen bredvid mannen han hade skjutit i ryggen. Så polisen har inte ställts till svars hemskt ofta i USA. De facto är det oerhört sällsynt. Alltså sen 2005 så talar vi om en handfull gånger då poliser faktiskt har dömts för mord i tjänsten då utfört. Mm, mm.
Ja, och det är ju mot den bakgrunden som man då förstås får tolka nu då, förstå de här uttalandena. Joe Biden, presidenten, han talar ju då i natt och sa också just precis det här att ingen ska stå ovanför lagen. Men han fick det ju låta som om det här var en enorm vändpunkt.
Ja, och det är naturligtvis, där kommer sen politik in och det är ju, ligger nära för politiker att vilja se vändpunkter omedelbart. Och samtidigt så måste man komma ihåg att det här fallet som vi nu talar om så är unikt även i den bemärkelsen att själva polisen i Minneapolis alltså vände ryggen åt den här åtalade Derek Chauvin. Och själva polischefen tala om det öppet som ett mord och vittna mot honom. Mm. Och det är ju någonting som man väldigt, väldigt sällan ser. Alltså att andra poliser skulle vittna mot en kollega. Man brukar tala om den här så kallade blue wall, alltså blue då, som i polisens färger. Och att man inte ska någonsin liksom vända ryggen mot en kollega, oberoende om vad den gör. Och då finns det den här liksom att man skyddar även rötäggen som en tradition. Så det här är ett unikt fall på många sätt.
Mm. Ja, precis. Men det utspelar ju sig nu glädjescener i USA, i Minneapolis, där den här rättegången hölls. Vilken innebörd har nu då ändå den här domen för USAs afroamerikaner?
Den här är en stor innebörd och det ska inte förringas överhuvudtaget att det här är ett viktigt steg, just uttryckligen därför för att det är så unikt att en polis fälls. Samtidigt så har det lagts moln på vad som kunde vara då en glädjescen i och med att det har skett upprepade dödsskjutningar där polisen har skjutit ihjäl unga svarta personer under den här rättegången. Mm. Både i Minneapolis, alltså där Dante Wright, en 20-årig man, sköts ihjäl av polis, men också på andra håll i landet, Adam Toledo i Chicago, en 13-åring med händerna i vädret, sköts ihjäl av polis, Peyton Ham, 16-åring i Maryland, och nu medan juryn läste sin dom så sköts en 15-årig svart flicka, Makaya Bryant, ihjäl i Columbus. Så det hela tiden visar att det här handlar inte endast om ett fall och att med en dom så kommer man inte att vända på de här trenderna och de här inrotade mönstren som existerar.
Mm. En del av problematiken är ju förstås också det då när vi talar om de svarta i USA, att det finns här en sån här spiral av fattigdom, utanförskap som sen leder till kriminalitet, så att de svarta är överrepresenterade i brottsstatistiken och mer benägna då förstås att hamna i de här situationerna.
Och samtidigt måste vi komma ihåg i de situationerna att det även finns ett mönster då, som skapar den här statistiken. Mm. Till exempel om vi tittar på en stad som New York City där man hade länge ett sånt här stop and frisk-program som uttryckligen riktade sig mot svarta och andra etniska minoriteter. Så länge polisen riktar in sin uppmärksamhet och sina liksom strävanden mot de etniska minoriteterna i USA så är det uppenbart att de kommer att vara överrepresenterade i brottsstatistiken, och det här ser man också när det handlar om domar, alltså när det har väckts åtal för samma brott mot svarta och vita så är svarta mer sannolika att dömas. Så det finns liksom klar systematisk rasism som gör att den här statistiken i första början uppstår.
Mm. Och den här systematiska rasismen, den leder ju också till det som också kan vara svårt för oss att fatta här kanske i Finland, det här, hur närvarande det här våldet är och hur alltså unga svarta amerikaner redan av sina föräldrar får veta att si och så ska du inte göra och si och så ska du inte göra, för då råkar du illa ut.
Alldeles, och situationen är ju den idag, en studie från 2019 visade att en svart man, 1 på 1000 är sannolikheten att skjutas ihjäl av polis eller att dödas av polis. Mm. Så de här siffrorna är ju svåra att greppa. Och man ser det också på hur samhället har utvecklats. Till exempel har mobiltelefoner, de här talapparna, så Siri på Apples produkter, så har en sån här funktion där du kan säga Siri, I'm getting getting pulled over, alltså att polisen stoppar mig i min bil. Och då finns det liksom inbyggt, programmerat, att den inte tar emot samtal utifrån och börjar spela in och skickar ett meddelande åt din närmsta kontakt att vad som håller på att hända. Så man ser liksom att hela samhället och teknologiska framsteg skapas och liksom formas av den här situationen som är ett vittsprätt problem i USA.
Nu är ju då ny lagstiftning på det här området på gång, en nationell polisreform, och den har då godkänts i den ena delen av kongressen, det vill säga i representanthuset, och den här lagen har dessutom ju fått George Floyds namn. Men nu ska den då vidare, den ska också godkännas i senaten för att sen då slutligt kunna träda i kraft. Det som jag funderar på är att de som då motsätter sig en sån här polisreform och som tycker att det typ är bra som det är nu, hur resonerar de?
Först ska vi säga att i den gruppen finns väldigt många som har väldigt olika insikt i den här frågan, och i vissa opinionsundersökningar är det rent av en majoritet på sådär 55% som säger att de godkänner eller de liksom ser med gott öga på hur polisen just nu gör sitt jobb. Så där finns många olika åsikter, men i synnerhet inom det republikanska partiet så finns det en strävan efter att ställa sig emot olika reformförslag eller kritik mot polisen. Och delvis handlar det om politiska frågor som bland annat gäller då att vilken myndighet ska ha översikt över polisen, som ofta sker på delstats eller rent av statsnivå, att ska den federala myndigheten. Men i mycket större grad så handlar det om vad som kallas identitetspolitik, och det begreppet kastas ganska vitt och brett fram. Men i USA just nu tycker jag att det allra tydligaste exemplet på identitetspolitik är hur republikanerna skapar sådana här kontroverser och går in för att stöda i en viss fråga uttryckligen för att det finns liksom en vi-känsla. Det här är vårt lag.
Jag såg på Twitter nu också här i morse, det finns ju massor med reaktioner där, men då twittrare som kan räknas till det konservativa lägret då i USA som ju sen då tycker det att ja, men polisen måste ju få göra så här, för de här svarta då till exempel som det kan vara frågan om, de är beväpnade och de är också farliga så att säga, så polisen måste kunna svara på det här våldet.
Och det här är ett väldigt återkommande argument och på många håll så kallar man det en sån här no angel argument, det vill säga att man säger att men den här offret, han var ingen ängel, nej, han heller. Och så lyfter man fram vad för potentiella brott eller övertramp de har gjort tidigare i sitt liv. Och väldigt länge kan man se att medborgarrättsrörelsen i USA har tampats med de här utmaningarna. Och just nu så ser vi en rörelse där man liksom tar avstånd från det här och säger det har ingen betydelse om offret var en ängel eller inte. Och jag tycker att det också märkte man i den här George Floyd-rättegången. Att man säger att det har ingen betydelse vad han tidigare har gjort eller inte gjort. För det är inte det fallet handlar om.
Men nu är frågan vad som händer. Nu, du var ju inne på det ändå, att det kanske nu inte är någon enorm revolution nu då det här i det amerikanska polisväsendet och så. En sak som ju ofta lyfts fram är det att åklagare kanske varken vill eller kan eller väcka åtal, just eftersom det är så svårt att få fram bevis och så här. Tror du att åklagarna på något vis börjar tänka annorlunda nu?
Ja, det där är en väldigt bra fråga, och det bör ju påpekas att åklagaren på många håll i USA är alltså en politisk post som utnämns med val. Och jag tror att lösningen där som man har sett på många håll är att sådana här reformsinnade kandidater kandiderar allt mer för åklagarposten och har vunnit på många håll i USA åklagarposten för att kunna liksom reformera systemet inifrån. Jag tror att när vi talar om det här i Finland så bör man påpeka liksom hur kraftig politisk kraft polisen och polisfackförbundet är i diverse städer runt om USA. Så där finns liksom en väldigt stark institution som kan hota åklagaren också då liksom informellt att här finns skäl att så att säga stå på vår sida. Är du på vårt lag eller är du på andra laget? Det här liksom motsättningarna kommer upp också där. Men det är uppenbart tycker jag att de här stegen mot att ta tag i frågorna, väcka åtal, de är viktiga som exempel och för att visa att här har vi prejudikat, här har vi exempel på att man faktiskt tar det där steget och att det kan dömas om man bara väcker åtal.
Mm. Det är ju ändå så att allt det här som vi har pratat nu, det är ju då verkligen ingenting nytt och det finns ju oceaner av forskning som visar just på hur i system satt allt det här är, hur den systematiska rasismen har funnits så länge och så djupt rotad. Om det här då bara är en liten vändpunkt, så hur kan det här börja förändras på något vis?
Alltså där tror jag att det är viktigt att fundera på den här organisationen Black Lives Matter och vad de har gjort. Och då talar vi ändå om flera år av aktivism, gräsrotsaktivism, där de har byggt upp från grunden runt om landet till en nationell rörelse. Och fokus fortfarande, till skillnad från tidigare medborgarrättsrörelser i USA, är att man inte har en ledare, utan att det sker liksom som ett samhälle, det här aktivismen. Och där har man sen sett hur de har på vissa håll kunnat lyfta upp sådana reformkandidater i lokala val, av åklagare, men rent av också finns det nu i representanthuset en handfull representanter som har liksom sina rötter i den här Black Lives Matter-rörelsen och som därifrån har nått upp och kunna liksom bli en politisk kraft. Så jag tror att det är fortfarande hur man når framåt och hur man når reform. Historikern Kelly Carter Jackson sa ganska bra att det här domen ska inte uppfattas som någon vaccin som kommer att skydda befolkningen från död eller skada, utan det är bara ett fall och själva arbetet sker fortfarande på gräsrotsaktivismnivå.
Tack för det här samtalet, Oskar Winberg, som är USA-kännare och historiker. Och det här var nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid.